Hej och välkomna till avsnitt 1138 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer en uppdatering om de senaste händelserna i amerikansk politik. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte göra en uppdatering om det senaste i USA, och i normala fall så har jag ju min kollega Björn Nordström med när jag gör de här uppdateringarna. Men Björn har fullt upp i några dagar så att jag får köra själv, och jag kan inte vänta därför att det händer så mycket intressant i USA som jag tycker att ni borde få kännedom om. Så att vi kör igång på en gång. Jag såg nyligen en intervju på Fox News, och de intervjuade då ledaren för Black Lives Matter i New York, Hawk Newsom heter han. Och han sa då något väldigt radikalt. Det är ju så här att många anser, jag också, att Black Lives Matter i första hand inte är en antirasistisk rörelse utan en revolutionär radikal rörelse som vill driva ner systemet. Och det var exakt det som den här ledaren då för Black Lives Matter i New York sa på Fox News. Hawk Newsom som han heter. Han sa så här att om det här landet inte ger oss det vi kräver, då kommer vi att bränna ner systemet och ersätta det med något annat. All right, sa han. Och han sa också, han tillade att det här kan vara symboliskt sagt, men det kan också vara bokstavligt menat. Så att han gav egentligen ord, han klädde i ord det som väldigt många har varnat för, att Black Lives Matter är inte en antirasistisk rörelse, utan det är en väldigt radikal rörelse som man måste vara väldigt försiktig med. En våldsverkande eller våldsbejakande rörelse i alla fall, som man måste vara försiktig med. Och det gäller såklart Antifa och de här andra organisationerna också då. Så att det var intressant att höra det i ord från den här mannen. Nästa sak jag tänkte nämna lite om, det är att det kommer förmodligen inte att bli någon polisreform i USA i år. Det var ju så här att efter George Floyds tragiska död i maj, då pratades det väldigt mycket om att vi måste reformera polisen. Och det har arbetats nu i kongressen med det här. I representanthuset som styrs av demokraterna så godkändes igår, tror jag, ett förslag om en polisreform. Och eftersom demokraterna styr så vart det ett vänsterförslag på reform. Det var bara 3 republikaner som röstade för, så att i princip var det bara demokrater. Och det här förslaget då i representanthuset, det handlar om att poliser som beter sig illa, de ska registreras i ett federalt register. Rasprofilering, alltså när man liksom tittar, där har vi en svart och han kanske är misstänkt att göra något och vi frågar honom vad han håller på med. Det ska förbjudas. Husrannsakan utan att knacka först, det ska också förbjudas. Det här är en metod som amerikansk polis ofta använder när man är ute och jagar droger och liknande, för att langarna och så vidare inte ska hinna spola ner drogen i toaletten eller något sånt där. Så att då går man in på en gång utan att knacka. Men det vill demokraterna förbjuda. Därtill så vill man ge medborgare, vanliga medborgare, rätt att stämma poliser. Alltså om man stöter på en polis som man tycker att den här polisen har inte betett sig, den här polisen har behandlat mig fel, då ska man kunna stämma dem i civil domstol. Och det är det som demokraternas förslag går ut på då. I senaten så styrs av republikanerna, så ett annat förslag lagt fram, och det förslaget har republikanerna arbetat fram tillsammans med republikanernas enda svarte senator just nu, Tim Scott, och det är han som står bakom det här förslaget. Och han vill också ha ett förslag som där svarta och polis inte ställs i motsättning till varandra, därför att Tim Scott menar att en sån motsättning finns inte. Svarta behöver polisen, det finns många poliser som är svarta, så att den här diskussionen svarta versus polis, den finns inte, menar han. Men han vill ändå ha en del reformer. Han tycker till exempel att man ska förbjuda strypgrepp när man håller fast de som man ska frihetsberöva. Han vill se längre utbildningar för poliser, och han vill också att man ska obligatoriskt rapporterande över våld och dödligt våld har använts, och även när husrannsakan har gjorts utan att man har knackat och innan man går in. Det vill han. Men den stora frågan som verkligen skaver på båda sidor, det är frågan om medborgare ska kunna civilt stämma poliser som man då anser som medborgare har begått tjänstefel. Och det är republikanerna helt emot, medan demokraterna nu vill det. Och republikanerna har helt rätt här, och de vet det här, därför att det är en fråga som är välkänd för republikaner. Därför att den här metoden med att stämma, det är ju väldigt omfattande i USA, och det har påverkat inte minst läkarbranschen väldigt mycket, där patienter har stämt läkare och stämt sjukhus och liknande saker för att de tycker att jag har inte fått den vård jag har fått för dålig medicin och ni har inte behandlat mig rätt och så vidare och så vidare. Så det finns en uppsjö av klagomål mot sjukvården såklart i USA och i alla länder, och det har gjort att sjukvårdssystemet i USA har i mångt och mycket varit väldigt bundna av att hela tiden kämpa de här rättsfighterna mot människor som stämmer dem. Och republikanerna, de har i ungefär, ja, i 30 års tid, sedan 90-talet i alla fall, så har de sagt att det här funkar inte, våra system kraschar på grund av att folk ska stämma läkare och sånt hit och dit hela tiden. Så att republikanerna har varit starka förespråkare av något de kallar för tort reform, när man reformerar systemet så att det inte ska vara lika enkelt och att lättvindigt kunna stämma en läkare. Och ja, den principen applicerar man på polisen också. Om poliser ska kunna stämmas för varje enskild medborgare som de bemöter, då kommer de inte kunna ha tid eller orka att kunna göra det som är deras primära uppgift, nämligen att skydda det civila samhället. Och ja, därför vill man helt enkelt inte att det ska gå. Och det är ju helt rimligt. Det betyder inte att polisen kan bete sig hur som helst. Jag menar, polisen begår brott, han ska kunna åtalas. Och jag menar, mannen som dödade George Floyd, polismannen där, han kommer åtalas för mord då. Och sådana saker. Så det handlar inte om att poliser ska kunna begå brott. Men däremot så ska folk inte kunna gnälla och stämma en polis för det ena och det andra. Det är det hela handlar om. Och där har alltså republikanerna och demokraterna helt olika syn, och ingen här vill kompromissa på den här frågan, och det innebär helt enkelt att när det gäller Tim Scotts, republikanernas förslag i senaten, så har demokraterna, som också finns i senaten även om de är en minoritet, sagt att vi godkänner inte det här, och vi kommer inte godkänna att det ens debatteras på det fulla senatsgolvet. Så att Tim Scotts förslag, republikanernas förslag, har blivit fastlåst i senaten av demokraterna. Demokraternas förslag, som de alltså röstade igenom i representanthuset med hjälp av bara 3 republikaner, det har visserligen klarat representanthuset, men det tar stopp i senaten. Mitch McConnell då, som är republikanernas majoritetsledare och ordförande i senaten, han säger nej helt enkelt. Så att republikanerna kommer inte ta upp demokraternas förslag heller. Och det innebär att det här kommer inte lösas. Nu är det val också, presidentval på gång, och skyttegravarna är grävda. Demokraterna har grävt ner sig i ett läger och republikanerna i law and order-lägret, medan demokraterna knäböjer för Black Lives Matters. Så att möjligheten till en polisreform är nästan, alltså den är obefintlig nu skulle jag säga. Det kan förändras, vem vet, alltså man vet aldrig, men som det ser ut just nu så ser vägen framåt ganska svår. Men vi får se, man ska aldrig säga aldrig i amerikansk politik. Men så ser läget ut. Det som skulle kunna förändra det här efter valet och i synnerhet, det är 2 scenarion. Det ena är att demokraterna blir lite mer sansade och sparkar ut, eller rättare sagt väljarna röstar ut, till exempel The Squad, de här 4 radikala kvinnorna, och många andra, och att demokraterna också överger identitetspolitiken och särintressepolitiken och återvänder till de här klassiska väljarna, arbetarväljare i nordstaterna och så. Det skulle kunna bana väg för mer moderata demokrater som kan faktiskt föra en seriös politik när det kommer till poliser och inte vill nedmontera polisstationer och liknande. Så att det är en lösning. Den andra lösningen är faktiskt att republikanerna vinner representanthuset, behåller senaten, vinner representanthuset, och att Donald Trump förblir president, för då kan republikanerna på egen hand föra fram en sansad polisreform som inte handlar om att riva ner liksom polishus och liknande. Så att jag hoppas ju på det sistnämnda, men jag ser faktiskt bara de 2 scenarierna för att kunna få en förändring här. Men det var lite om det. En polisreform känns inte som någonting som kommer att bli av just nu. På tal om Black Lives Matter och polisreform, så är det så här att den rörelsen och Antifa och många andra, det är väldigt många lösa grupper i det här, de som gör kravaller runt om i USA, de har nu rivit ner en staty av ingen mindre än Ulysses Grant, alltså generalen som ledde unionsarmén, nordstaterna som är arméer under inbördeskriget, och besegrade sydstaterna och därmed banade väg för slaveriets avskaffande. Man har rivit en staty av honom. Och Grant, han var också president. Han var president, jag tror att det var 5 år, 1869, 4 år efter att Abraham Lincoln hade blivit mördad. Och han, Grant då, han ockuperade södern och var med och leda det som kallades då rekonstruktionen, när man ombyggde södern efter inbördeskriget då. Och han införde en ganska stark militär, ett militärstyre över södern, där han i princip tvingade södern att tillåta svarta att få friheter i politiska ämbeten, friheter till allt möjligt. Och det fanns ju lucka där på ungefär 20 år under rekonstruktionsåren, när svarta hade väldigt stora friheter. Sen hände en del saker som gjorde att de friheterna försvann under väldigt lång tid, och Ku Klux Klan uppstod och sådana saker. Men väldigt mycket gott hände i början där efter inbördeskriget, och i mångt och mycket så berodde det på Ulysses S. Grant, presidenten och unionsgeneralen. Och hans staty har man alltså rivit ner, Och då kan man fråga sig varför. Jo, det var så här att innan kriget så ägde han slavar. Ulysses Grant, han var den sista amerikanska presidenten som ägde slavar. Och han hade ärvt dem på sin hustrus sida och ja, han gjorde det. Men han var en slavmotståndare och i kampen mot slaveriet så har USA två hjältar. De har såklart presidenten Abraham Lincoln och de har Ulysses, jag kan inte ens uttala hans namn då, men Grant som de två hjältarna helt enkelt som besegrade sydstaterna och avskaffade slaveriet. Så att när man då river en staty av honom då visar man verkligen om man inte förstår historien. Utan då kräver man någon slags, jag vet inte perfektion om det är så rätt ord, men alltså allt som inte är totalt som vi tänker, då är det fel och då ska det rivas. Trots att det här alltså var en person som var helt emot slaveriet och bekämpade slaveriet och ja, bekämpade södern, vilket ledde till att slaveriet avskaffades. Så att det finns noll, ingen form alls av liksom seriösa historieanalyser bland Antifa och Black Lives Matter och de som gör så här. Så att väldigt tragiskt. Men en annan sak som nästan är ännu mer tragiskt, det är när myndigheter och demokrater går på den här linjen. Det är så här att det finns en annan president, eller ja, en annan president, Theodore Roosevelt. Han var president i början av 1900-talet, den första progressiva presidenten. Han var republikan och han drev en republikansk progressiv politik i motsats till Woodrow Wilson som drev en demokratisk, liberal, progressiv politik. Men hur som helst då, Theodore Roosevelt, han är en av USAs största presidenter. Han finns avbildad på Mount Rushmore. Han var en av de sista vilda västern-presidenterna kan man säga. Han var väldigt så här macho och sådär. Samtidigt var han ingen liksom dumskalle, utan han var väldigt beläst. Han skrev tusentals brev och han läste mängder av böcker. Han kunde många olika språk och han var bildad, trots att skulle man se honom och titta på honom när han står där och skjutit en björn eller någonting, så skulle man tycka att det där är en riktig buse ungefär. Men han hade den sidan, men han hade också den här djupt intellektuella sidan. Och jag tror att det är många som inte vet det, men så var det i alla fall. Men han hade också då, eftersom han var intellektuell, så läste han en del om de senaste rasteorierna. För det var ju så här på den tiden med nationalromantik och med raslärare och allting som kom med liksom genetics och liknande. Då fanns ju idéer om olika raser och deras liksom kvaliteter och så. Det var så. Det fanns i Europa, det fanns i USA, det fanns i England. Och det var ganska poppis med de teorierna. I vissa fall så urartade det helt, som i Nazi-Tyskland. I andra fall så, ja, la man till lite tankar och funderade kring det där. Och det var ju främst det då som Theodore Roosevelt gjorde. Han var ju inte liksom någon slavförespråkare eller något sånt där. Men han hyste en del idéer som handlade om ras, det är ingen snack om det. Han var en del av sin tid, men det spelade liksom ingen roll. Därför att han var en progressiv president som gjorde livet bättre för de flesta med sin progressiva politik. Och han är också den som lade grunden för USAs nationalparker och liknande. Och nu har museet i New York, Naturhistoriska museet i New York, beslutat, det här är alltså inte Black Lives Matter, utan det är chefen för museet, att vi måste ta ner den här statyn av Theodore Roosevelt. Så att den kommer bli nedmonterad när han då sitter på en häst på ett rent lagligt sätt. Alltså ingen river ner den, utan staden New York tar ner Roosevelt på grund av uppståndelsen som har hänt nu. Och jag tycker nästan att det är ännu värre än de här kravallerna som river statyer. Alltså det, historielösheten har inget slut, utan det här handlar ju inte om antirasism eller liknande, utan det handlar om att man knäböjer bokstavligen inför en totalitär rörelse som kräver total underkastelse, som den här personen som jag berättade om tidigare då, Black Lives Matter-representanten i New York, egentligen gav uttryck för. Gör som vi säger, annars bränner vi ner systemet. Så att mycket illa att man fogar sig i sånt här, tycker jag då. Vi går vidare till nästa nyhet och det är Obamagate. Obamagate var den här skandalen 2016 då, när Obama-administrationen politiserade en del av USAs främsta rättsväsende institutioner, FBI, och man använde FBI för att underminera den tillträdande Trump-administrationen, Donald Trump då, och man gjorde det genom att sätta dit, bland annat, man gjorde det på flera sätt, men i synnerhet genom att sätta dit general Michael Flynn, en person som under lång tid inte hade gått ihop speciellt bra med Barack Obama. Michael Flynn hade ju kritiserat Obama för att Obama inte pratade klarspråk i kriget mot terrorismen och pekade ut radikal islam som ett problem, och Obama hade inget tålamod alls över för general Flynn. Och Obama är ju känd för att han hade tidigare sparkat general Stanley McChrystal. Så att han var ganska småsint Obama när det kom till militären. Och när Trump då skulle tillträda i januari 2017 så valde han Michael Flynn till sin nationella säkerhetsrådgivare. Och det fick Obama-administrationen att se rött. Man gillade inte Trump och man gillade inte Michael Flynn. Så att man satte upp en plan helt enkelt för att sätta käppar i hjulet för Michael Flynn. Han hade nämligen pratat i telefon med Rysslands ambassadör och man försökte göra det till en stor grej och underminera honom. Och Flynn, han har ju nu stått åtalad, eller tanken var att han skulle åtalas för att ha ljugit för FBI och liknande. Men justitiedepartementet under William Barr då, den rådande justitieministern, har sagt att vi lägger ner åtalet för det finns inga skäl att åtala Michael Flynn. Domaren Sullivan, Emmett Sullivan tror han heter, han sa att nej men jag kommer inte lägga ner det här. Det var alltså en aktivistisk domare som inte ville lägga ner fallet. Men nu har en order kommit från en federal domstol att det finns inget åtal mot honom, allt måste läggas ner och Michael Flynn måste friges. Så att goda nyheter för alla oss som gillar Michael Flynn, och jag gör det, jag har läst hans bok och hängt med ganska mycket i hans karriär och sådär, och stor respekt för honom. Han är snart fri och Mike Pence, vicepresidenten, har ju till och med lekt med tanken att han kanske kommer att få bli nationell säkerhetsrådgivare igen. Det vore ju någonting verkligen. Men han är snart fri i alla fall och det är väldigt goda nyheter. En annan nyhet som också har med Obamagate att göra, det är att nu har vi fått ny kunskap om just Obama-administrationens plan för att sätta käppar i hjulen för Trump och för Michael Flynn. Det var ju så här att i början av januari 2017, alltså några veckor innan Donald Trump skulle ta över efter Barack Obama, så hade man ett möte i ovala rummet i Vita huset, alltså i presidentens privata kontor, alltså Barack Obamas privata kontor då. Och där var en mängd människor och vi vet att man pratade om Michael Flynn, om hur man skulle sätta dit honom där. Vi har fått anteckningar från Susan Rice och liknande, men nu också en anteckning av Peter Strzok kommit ut. Peter Strzok var ju den här aktivistiska FBI-agenten, men han var också på det mötet och han antecknade och han skrev att Obama hade sagt att vi måste hitta the right people för att kunna sätta dit Michael Flynn. Och det här är ju ett direkt utpekande av Obama som vi inte har sett förut. Vi vet att det här mötet har ägt rum, vi vet vilka som var där och vi vet övergripande vad som sades också. Men vissa detaljer vet vi inte, och det här är en ny detalj av en skriven, nedtecknad av en FBI-agent som ändå är ganska aktivistisk och helt anti-Trump. Så att han har skrivit, ja, det vi har fått veta är att Obama var mycket mer inblandad än vi trodde. En annan sak vi har fått veta efter de här anteckningarna då av Peter Strzok, och jag har läst dem, jag har dem på PDF. Jag har alltså inte bara läst en nyhetssida utan jag har själva anteckningen på PDF. Och det är att Joe Biden, som också var där, han sa att vi kanske kan använda The Logan Act för att sätta dit Michael Flynn. Och The Logan Act är den här gamla lagen från typ 1700-talet som har att göra med hur man ska förhålla sig till relationer med utländska representanter när man inte är folkvald eller inte liksom har ett ämbete för det. För det var ju så här att de här samtalen förde Michael Flynn innan han var nationell säkerhetsrådgivare. Och Logan Act har aldrig använts i modern tid på något egentligen, men Joe Biden ville ändå att det skulle användas. Och det är intressant där, för att Joe Biden fick ju en fråga, jag tror att det var av George Stephanopoulos för några månader sedan, om han kände till det här mötet som han hade i Vita huset 2017 om general Flynn, och då sa han nej. Enligt den anteckningen så var han inte bara där utan han till och med aktiv gav ett förslag för hur man skulle underminera Michael Flynn. Och det är verkligen det nya i det här, och det har ju stått om där nu i massa amerikansk media. Så att det nya är helt enkelt att Barack Obama och Joe Biden är mer inblandade, verkar det som, än vi har trott. Och det är ju väldigt intressant och det ska vi fortsätta följa också framöver. Nästa grej då som vi kan ta upp, det är lite grann om coronakrisen. Donald Trump, han fick ju mycket kritik när han sa att han skulle använda militären för att stoppa vandalismen i USA. Alltså en federal ledare som kör över delstatsguvernörerna. Men nu har ju Biden sagt något liknande, fast inte om militär och inte om vandalismen utan om coronaviruset. Han har sagt att han skulle kunna använda den federala makten för att tvinga amerikaner att bära skyddsmasker, ansiktsmasker i allmänna, ja, i det allmänna helt enkelt. Och skulle han göra det, och om han nu blir president, så skulle det vara att verkligen köra över delstatsrättigheterna, delstaternas rätt att själv bestämma i de här frågorna. Och då hamnar han på samma nivå som Trump, även om det var militären Trump pratade om, men att använda federal makt liksom president över delstaterna. Det är där som är liksom den stora frågan i det här. Så att ja, man kan visst använda den federala makten till det goda, om man nu tycker att det är det goda, eller så kan man göra det på fel sätt. Det beror helt på vad man tycker i Joe Bidens och i demokraternas värld. Alltså inget konsekvenstänkande. Nästa grej vi också kan nämna då, det är att New Yorks guvernör Andrew Cuomo och borgmästare Bill de Blasio, de bestämde sig att gå väldigt hårt ut mot kyrkor och mot religiösa sammankomster under coronakrisen, och nu har de blivit stämda. Och en domare kritiserar både guvernören och Cuomo och borgmästare de Blasio för att de var inkonsekventa. För det var nämligen så att de här motsatte sig religiösa samlingar, men de backade upp de här protesterna i liksom Antifa eller Black Lives Matter protesterna och de här sakerna som hände i New York. Det backade man upp, och det är den här inkonsekvensen som de nu får kritik av en domare som säger att man hade kunnat stoppa de här religiösa sammankomsterna genom att bara kort säga att för allmänhetens bästa så förbjuder vi liksom stora sammankomster. Men istället för att göra det så hade man en ganska antireligiös underton i sitt budskap, och samtidigt som man hade det så pratade man positivt om de här demonstrationerna då, och lät dem hållas i princip. Och det är den inkonsekvensen och att man la in värderingar i det hela som nu får kritik av en domare. Så att bakläxa för New Yorks guvernör Andrew Cuomo och New Yorks citys borgmästare Bill de Blasio. Vi kan gå in också och fortsätta på covid-19, coronakrisen. Det är så här att det har inte pratats om det så mycket de senaste veckorna i USA, för det har hänt så mycket annat med kravallerna och så. Men krisen finns fortfarande, och nu befinner sig USA i en process där man håller på att öppna upp igen. Men man kan tydligt se nu att antalet smittade ökar i USA, så är det. Och Donald Trump har sagt att visst, det stämmer, men dödstalen har ju inte gått upp. Och det är sant, dödstalen har inte gått upp utan smittade har gått upp. Men det är alltid en viss lägprocess när det kommer till det här. Därför att först smittas man, sen så är man sjuk några veckor, och sen så kanske man måste söka sjukvård, och sen så kanske man hamnar i respirator, och sen så kanske i värsta fall man dör. Så att det liksom, dödssiffrorna kommer ju inte på en gång, utan de kommer lite senare. Så att om fler och fler blir smittade så är det faktiskt inte alls otroligt att fler och fler kommer att dö lite längre fram. Och Texas nu har fått faktiskt avbryta sin öppningsprocess när man öppnar upp delstaten igen, därför att det är så många som har blivit smittade. Och den delstat som har drabbats hårdast nu, det är Arizona. Där har man oerhört många smittade, och Phoenix i synnerhet har väldigt många smittade, och man hade nyligen, jag tror på en dag så hade man 3591 smittade som man fick på en dag bara. Och det här är alltså mer än man hade i New York när det var som värst i New York. Så att Arizona är just nu den stora ground zero i covid-19-krisen. Och Arizona har alltid varit, det är också en väldigt frihetlig delstat med väldigt mycket republikanskt tänkande. Demokrater kan styra där också, men man har ett ganska naturligt, en naturlig längtan till frihet. Och det har gjort att man har försökt hålla affärer öppna, man har varit helt emot där med ansiktsmasker och liknande. Och det verkar faktiskt slå tillbaka nu. Så att det här är ju en komplicerad process, det här med coronakrisen. Alltså man måste ha affärer öppna, men det kan också ge väldigt mycket bakslag. Och just nu så är Arizona i en stor kris. Och ja, tidigare var det till och med så att deras guvernör, han är republikan, Ducey heter han, han förbjöd olika distrikt att kräva ansiktsmask. Alltså han ansåg att krav på ansiktsmask skulle vara förbjudet. Man skulle förbjuda att folk satte lokala krav på att här måste alla bära ansiktsmask. Så att, ja, vad ska man säga om det? Det kanske var dumt, men här i Sverige har vi inte heller ansiktsmasker som ni vet, så att vem är bättre och vem är sämre? Det är svårt att säga här då. Men så ser det ut i alla fall. Alltså ja, coronakrisen är helt enkelt inte över för USAs del. Och det här är inte en andra våg, utan det här är de som har blivit, ja, inte varit smittade tidigare men blivit smittade nu. Så att vi får se vart allt det här leder. Men en kris i coronan, och Donald Trump har väldigt mycket att hantera. Så att nu har ni fått lite vetskap om det senaste, och jag återkommer igen någon gång framöver tillsammans med Björn. Det var avsnitt 1138 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta informativa arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat.
Mm-hmm.